En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Så.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Dagen innan match så har vi avancerat upp till våning 12 på hotellet med den utsökta takterrassen. Med utsikt över ett Valencia som har, vad ska vi säga, lagt sig i mörker inför vad som komma skall imorgon.
Men Valencia är staden som aldrig sover, och det gör inte vi heller så mycket när vi är på jobbresa. Så att det passar väl, det passar bra. Men nu smanar det lite grann av. De har inte så mycket att skydda sig bakom. Vi ska väl starta eller vår tas ut och alla idéer hamnar på plats.
Malin, du inledde dagen med att åka ut till en kvart öppen träning på golfanläggningen där de hänger. Hur var det?
Det gav ju ändå lite eftersom Dejan Kulusevski som utlovat dök upp idag. Och jag och Simon blev ju ändå lite oroliga när vi såg honom vandra ut där. För det var ju ändå en lätt haltande Kulusevski. Så att, om man har trott att han ska vara nära spel så fick man ju verkligen de förhoppningarna grusade idag.
Hur var det för dig, Simon, att se honom?
Nej, men det var skillnad. Jag skrev ju häromdagen om att den oron finns och de uppgifterna cirkulerar lite grann och sådär. Att det kanske är värre än vad många har trott, att det inte är särskilt nära. Men att se honom, det var inte så att han styltade fram på kryckor, det var inte så. Men det var en uppenbart skadad spelare helt enkelt som gick där. Jag skrev att känslan var som en spelare som hade skadat sig igår kväll, dagen efter matchen som spelade igår då. Och då är det liksom snart 11 månader sedan som han sprang in i marken och skadade sig illa. Så att det känns inte bra i magen, det känns inte bra i hjärtat och det känns inte bra för intellektet inför ett en som man vill drömma om, det är en Kulusevski i VM. Så här och nu så känns det inte alls som att det är särskilt aktuellt.
Han var ute på planen och pratade med Potter och de andra spelarna.
Ja, han och Potter stod ganska länge. Det var väl säkert 5 minuter som de stod och pratade. Och Potter berättade sen på presskonferensen att han hade frågat om familjen och ville kolla att allt var bra där hemma och sådär. Och han var ju med hela träningen och var fram och pratade med många spelare och ledare. Och var ute på planen också sen när de började köra lite spel. Så att han gör sitt bästa för att stötta laget ändå från sidan.
Johan?
Nu är det min tur då.
Jag har laddat. Suttit och nickat till här.
Yes. Alla spelare var inte med på träningen idag. Vem som var sjuk?
Ja, du menar så. Ja. Diljot Svedberg, ja. Ja, lite krassligt.
Yes, det känns inte jätteoroväckande ändå. Viktor sa på presskonferensen att han inte var rädd att han skulle ha blivit smittad.
Nej, och det finns väl en risk att Svedberg kanske ändå skulle sitta på läktaren. Så att det är väl inte den tyngsta pjäsen heller. Man får hoppas att han blir frisk och ändå får, om det nu var tänkt att han skulle vara med på bänken, så att han får vara det nu när han äntligen har kommit med i truppen.
Vi snackade ju om att allvaret närmar sig. Kändes det av någonting på den här kvarten när ni var där ute?
Nej, det kan jag inte säga. Det var alltså ganska mycket samma känsla som det var tidigare i veckan. Att det verkar vara en grupp som mår ganska bra. Sen så var det värt. Man kan säga att det känns bättre att se en grupp som verkar må bra än en grupp som verkar må väldigt dåligt. Fotbollsspelare, fotbollsproffs är duktiga på att vända blad. De har haft 4 månader på sig att göra det och verkar ha lyckats med det i alla fall. Att jag hoppas att de har anammat någon slags tro på det de nu ska hålla på med, det de nu ska börja med.
Jag tänkte på, vi kör ju vignetten Ödesveckan och man skriver Ödesmatchen och allt det här. Det känns ju som spelarna och någon har uttryckt att de har fått den här andra chansen, att de känner inte sig så tyngda av det, att det är öde, utan det är på något vis att de har redan på ett vis förlorat. Alltså det är den här bonusen som vi alla ser, men att de nu har tagit fasta på det och ser det mer som att de har allt att vinna.
Det låter bra.
Ja.
Hoppas att de tänker så. Efter träningen så satt sig lagkapten Victor Nilsson-Lindelöf och Graham Potter i en bil och åkte de här 40 minuterna då till stadion som inga andra spelare skulle behöva göra, utan det var de här två som vi fick dagen innan match. Hur tyckte du att presskonferensen var?
Ja, vår fotograf noterade eller tyckte att det är ju Pontus som filmar detta, att Potter såg lite nervös ut.
Han är ju framförallt solbränd.
Ja, han har nog glömt
SPF:en.
solskyddsfaktor.
Yes.
Ja.
Yes.
Och det var, ja, jag vet inte om han var, kände så, men Pontus har ju öga för det där. Nej, annars var väl Victor Nilsson inne lite rolig när han sa att det här var sista chansen att han skulle spela ett VM. Och om han är aktuell för VM om 4 år så är det något som är, vad var det, fel i svensk fotboll.
Är det något som inte är bra än?
Ja, något som inte är bra är inte fel. Nej, inte bra. Han är ju bara 31.
Jag kände också det, det är inte orimligt.
Nej. Han är 35 då, eller han fyller... Han fyller 32 nu, va?
Han är 92. Många fotbollsspelare som tänker sådär att men då är jag inte med, då är jag inte kvar. De är duktiga på att leva i nuet såklart. Sen så en säsong får en säsong, får man ett bra kontrakt och så får man lite, kommer man tillbaka igen. Vi vinkar ju som alla minns till Zlatan både en och två gånger. Och sen så till slut så vill han ha en sista dans. Så det är ju inte omöjligt. Så länge som Victor Nilsson Lindelöf spelar på Premier League-nivå så kommer han ju aktuellt för ett svenskt landslag såklart, om han vill.
Eller antydde han alltså, så att han slutar i landslaget typ imorgon eller på tisdag om så har jag inte gått VM. Jag vet inte eller om man ska se det som någon sån.
Ett EM är han säkert.
Ja, det lät ju inte som att han hade bestämt sig. Där kändes det som att han var ärlig när han sa det. Att han inte visste hur långt det blir landslaget.
Annars fick vi väl inte jättemycket nytta av Potter. Vi visste ju kanske för Nordfeldt sen innan och att Victor skulle vara lagkapten. Det var vi ju 99% säkra på. Försökte mjölkas lite hur han tänker, om det blir 4 eller 5 backar. Hur tyckte ni att vi fick någonting ner där idag?
Nej, det fick vi väl inte. Det var väl en lite så newsigt var att Gustav Lundgren inte ser ut att kunna spela heller förutom Svedberg. Men det var ju kanske ingen jättestor skräll med tanke på att han har varit skadad och klev av den öppna träningen i måndags också. Så att, det är väl de två som får sitta på läktaren.
Sen var det ett nytt ansikte där inne. Markoolio på plats.
Ja, man märker ju att det är verkligen... Det har ju varit mycket journalister här den här veckan. Och nu har det fyllts på med ännu fler. Och även då Markoolio i den här tajta presskonferenssalen. Jag pratade med honom efteråt och han hade ju tänkt ställa en fråga.
Han vill...
Ja, men det var kanske lika bra. Jag vet inte om presschef Peter Thorén kanske ignorerade honom med vilja. Det kanske var lika bra, jag vet inte.
Vi satt ju åt lunch bredvid honom. Och tänkte nästan att han var här i enbart privat syfte. Men sen gick han in på presskonferensen och skulle ställa frågor. Ja, han ska väl göra någonting med för fansen liksom. Och det är väl kul att det satsas och man förstår ju att de vill maximera allt de kan av den här matchen. För att ja, vi vet ju inte ifall det blir en betydelselös match på tisdag eller inte.
Nej, men det som du brukar säga, att vilken idiot som helst kan ju göra det här jobbet. Så nu får Markoolio prova på det. Och jag vet inte, det vill ha mål och allt det där. Det är underhållningstv, underhållningsbranschen. Och så får vi göra vårt.
Innan vi går in och ser om startövarna, Johan, så var du kvar när det var dags för Ukrainas tur.
Och om vi tycker att Potter har varit lite hemlighetsfull så var det ju ingenting mot vad den ukrainska förbundskaptenen
Sergej Rebrov,
förlåt, ja. Man får ju lita sig mot Vank där.
Ja, men han måste få briljera.
Han har spelat i Tottenham, han har spelat i Marseille. Det är som en bror.
Ja.
Ren bror.
Ja.
En bra målgörare.
Oh, ja.
Mm. Han ville ju inte ens berätta vem han skulle ha som lagkapten.
Nej.
Det, till och med det mörkade han. Jag frågade en ukrainsk journalist sen. Varför kunde han inte säga vem som skulle... Nej, det är sån han är, sa han bara. Så att, där fick vi inte mycket. Men de var... De var samlade. Det var ju en PSG-spelaren där. Innan de kom upp så frågade jag en ukrainsk journalist som satt bredvid vem spelaren, vi hade liksom inte fått namnet då, vem det skulle vara. Han sa det 2 gånger. Och jag hörde inte vad han sa. Det var bara zrupp, zrupp. Så till slut så fick jag ta fram laguppställningen så fick han peka. Och då var det ju PSG.
Så man, mittbacken från PSG.
Mittbacken, ja. Tittar jag på. Jag vågar inte uttala namnen här, de ukrainska. De var väldigt samlade, väldigt allvarligt. Det var ett litet leende, det var när tolken hade missuppfattat någonting. Det var ena gången det blev ett litet skratt. Så de är...
Det förstår man ju. Det är ju jättespeciellt för dem. Och det som också... Alltså de har ju liksom spelat ett mästerskap när de har varit i krig. Och nu kvalar de till ett nytt. Och deras land är fortfarande under attack.
Mm. Ja, man får ju dagliga rapporter och bilder från hur drönarna smäller in i Kiev inte minst. Det går inte fullt ut att föreställa sig vad de går igenom, alltså den emotionella press. Det är klart att man som det fungerar med krig, att människor vänjer sig även vid den vardagen på något sätt. Och fotbollsspelare är sannoliken inte de som är värst utsatta. De lever sitt bekväma liv. Men den emotionella pressen, trauma som de såklart upplever som ukrainare, det går inte riktigt att sätta sig in i det. Ska man gå på det fotboll? Så, du vet ju, du var ju där alldeles nyligen och träffade människor i Ukraina och på ukrainsk fotboll. Och kan säga vittna mer om hur det är. Liksom. Men behovet av vardag, behovet av glädje, behovet av samlingspunkter och så. Där spelar fotbollen såklart en roll alltjämt. Sen vad de är för sorts lag, att nu Rebbe är hemlig, är väl för att de har ju också oerhört mycket skador. Det man kan säga, som man kan vara ganska säker på, är att de kommer spela någon variant av 4-3-3, 4-2-3-1 eller så, för att den är ganska satt så länge som inte de möter Frankrike när de körde trebackslinjen och sådär, eller fembackslinjen. Så det kommer de att spela, men sen laguttagen är lika osäker som den svenska.
Men när du såg laget på pappret, då konstaterade du ändå att det är ett bra lag som Sverige ska möta.
Ja, men det är det ju. Det är ett bra lag. Sen så de saknar ju...
Svart.
De har ju till skillnad från Sverige.
Det är mörka också. Ja.
De har ju två riktiga klassmålvakter. Såklart till skillnad från Sverige som inte har någon målvakt på den nivån i den här truppen. Det de saknar är väl kanske mest då... en tydlig nia och världsklass. Och sen Malinovski är ju ett avbräck såklart med allt det. Han står för den auran som han omgivs med den trycket. Han är ju avstängd och inte skadad, så han kan med en eventuell kvartfinal.
Men vi har gjort Potters jobb här. Försökt i alla fall. Och fått ihop en eventuell startelva till imorgon. Malin, hur trygg känner du dig med de namnen som inte då är markerade med utifall? Yes, så heter det.
Utifalltecken?
Jag känner mig absolut inte trygg. Jag blev bara ännu mer förvirrad när vi satte oss här och skulle försöka ta ut den här elvan. För nu har vi utgått från att det då blir en trebackslinje eller femback. Vi pratade om 4-4-2 innan och... Det förändrar ju saker lite och gör att jag inte alls känner mig säker. Och det är ju också sådana här frågor som inne mitt fältet. Kan Bergvall starta? Förmodligen inte. Men om han kan göra det, så vem ska bort? Ajari har ju varit skadad. Han sa ju som vi pratade om igår att han kunde spela 200 minuter. Men kan han det? Det är så mycket vi inte vet eftersom vi bara har sett de här två öppna kvartarna de senaste dagarna. Så att, jag känner mig super osäker och hade inte satt en krona på den här startelvan just nu.
Vi har inte lärt oss Potter heller.
Nej.
Alltså, det har varit två matcher där med helt olika förutsättningar också. Så att vi vet ju inte. Och spelare som har kommit in, Hugo Larsson, som vanligt tror väl alla att han ska starta. Men, och han har ju talat gott om Hugo Larsson, men vi vet ju inte hur han värderar honom. Om man ska vara med i en startelva. Vi tror väl det, men...
Det passar ju landslaget ganska bra att han har en liten annan roll i Wolfsburg, eller i Wolfsburg, i Frankfurt. Han spelar mer som en traditionell sexa, då, lite mer tillbakadraget. Så. Som ju passar landslaget ganska bra, inte minst i sån här match. Men det som är inne på, så att värdera spelarna som har speltid och någon slags form, så där, då är det kanske Karlström, Svanberg, Hugo Larsson, typerna som står längst fram. Värderar du kanske klass ner, så Yasin Ayari, Lukas Bergvall, som ändå gjort det bra i de få inhopp han har fått sådär. Men de är inte i tempo matchform kanske. Så, som är inne på, att vi vet inte riktigt vad Graham Potter prioriterar.
Men det Vigge sa på presskonferensen var ju att han, och det är ju inte rymdforskning, men att det kommer vara tillknäppt första kvarten. Och då vill man väl ändå ha spelare som Potter känner är stabila. Och då, ja, det är ju, då är det ju frågan, hur värderar han Hugo Larsson som stabil?
Ska vi säga hur vi har ställt upp den? Ja. Nordfält i mål vet vi ju. Mm. Och sen satte vi då Svensson, Vigge, Hien, Starfelt,
yes,
och Gudmundsson.
Yeah.
Och sen hade vi då Hugo Larsson, Ajari, Karlström, om Bergvall inte kan spela. Och sen Nygren och Gyökeres. Och det stora där är ju då att Elanga får vi inte in i den här elvan.
Nej, och Simon, vem skulle du, om du skulle få in Elanga här, hur skulle du då dratt strecket och vem skulle du strykit över?
Ja, nej, men då får vi återgå till, och man kan fortfarande modifiera in det så att det ser ut nästan som en fyrbackslinje som jag hade tänkt med Victor Nilsson Lindelöf som högerback. Mm. Om du då gör det där jobbet att du flyttar på att du vrider den lite. Kanske tar bort Daniel Svensson. För in honom som en av tre mittfältare kanske. Eller flytta på honom helt och hållet. Eller ha honom som vänsterback istället för Gudmundsson. Då skulle du kanske kunna in i Langa som en högervinge. För jag tror att den här matchen då, om vi nu tänker att det handlar om två kompakta block, att Sverige kommer vara ganska försiktiga, hoppas på kontringsspel, att då har Gyökeres och har Elanga tillgå. Mm. Det är inget dåligt kontringsvapen.
Och Elanga har ju spelat. Alltså, han har ju spelat mycket mer än vad Yasin har gjort.
Mot mål, alltså, gjorde två mot Barcelona. Jag tror att Antonio Elanga kommer spela i matchen, är ganska övertygad om. Att Lucas Bergvall kommer spela i matchen, är också övertygad om. Att Yasin Ayari kommer spela, är också ganska övertygad om. Frågan är om hon startar eller slutar.
Mm. Och sen måste Viktor Gyökeres ha en jävligt bra dag imorgon.
Nu är han ju inringad av dig där. Så att,
Ja, han är ju inringad och inringad av sig själv med. Det var
en sån där ringtecken.
Exakt så. Nej, det här var tydligare. Ja, det här är tydligt. Men det pratade han ju också om när han hade sin tid i mixade som inte gav sig jättemycket annars, men att han är ju väl medveten om den press som han har på sig och att han måste ut och leverera.
Vilka är vi helt säkra på då? Nordfeldt, Victor Nilsson Lindelöf, Hejen,
ja.
Gyökeres, ja. Och vi är väl ganska säkra på att Nygren kommer att starta.
Ja.
Ja, absolut.
Det är egentligen de, bara de vi kan vara helt.
Ja. Så vi kan använda diskussioner där Svensson står mot Gabriel Gudmundsson,
mm.
att välja en av dem. En av dem kommer spela, minst kanske två.
Eller då som i Jons sista match, Svensson central här.
En och en halv timme innan.
Ja, exakt.
En och en halv timme inte matchen. Ja.
Och förbereden.
Men det är ju också, jag tänker som Bergvall då, som jag inte tror kommer att starta, men alltså det här att det kan bli en förlängning. Alltså kommer man in efter en timme så blir det ju att man spelar lika länge som om man hade startat och bytt ut.
Ja, sen det finns väl ingenting att spara på egentligen till nästa match. Som det kanske inte finns någon nästa match. Men samtidigt så är det kan ju ändå vara en final. Hur ska man nästan göra där? Ska han spara dem som kanske inte har så mycket? Det kan man ju inte, för man måste ju gå all in. Men det är mycket att liksom ta in i den här matchen.
På sin promenad tänker vi på stranden. Och samla ihop de sista tankarna. Och sen lät ju inte Vigge så sugen på att hålla det här brandtalet i omklädningsrummet. Men det får väl ändå bli han, eller?
Nej, det tror jag inte att han gör. Tror du?
Men vem tror du annars? Vem ska han annars?
Potter eller...
Eller om Dejan är kvar.
Ja, det kan vara därför som Dejan kommer hit. I'm hungry, let's eat.
Det är ju...
I can't walk, but I'm hungry.
Han la ju upp idag väl på Instagram ett ihopklipp från hans tal som han har gjort tidigare i landslagssammanhang. Så det kanske var lilla reklamfilmen till Potter att jag är här och jag kan sköta detta. Okej, Johan, magkänsla inför imorgon.
Det du vill ha.
Yes.
Det är ju roligare att vara positiv, så att nu har jag hakat på Malla här.
Ja.
Ja.
På några grunder du har byggt under dagen eller du känner liksom...
Bara att det är roligare och vara positiv.
Ja. Malin, vi var ju på arenan idag. Superfint, gräset såg kanon ut så det är ingenting de kan skylla på som de kan göra på nationalarenan. Vad är din känsla inför imorgon?
Nej, men jag står ju fast vid den positiva känslan och säger 1-0 till Sverige.
Jökeres eller som jag har ringat in?
Ja.
Ja, det är bra. Det är bra, Malin. Mycket bra. Simon, kommer du fortsätta på den här positiva linjen eller känner du när du såg Ukrainas lag att fan, det här blir tufft?
Ja, men det blir tufft. Det kommer bli tufft. Jag tror att det kommer bli en lång kväll. En spansk kväll. Sen middag för alla inblandade.
Mm.
Förlängning och ska vi säga en svensk revansch då? Mm. För EM-traumat senast.
Jag börjar känna matchfulls.
Din känsla, Liv, fick inte den?
Min känsla är det blir svårt, ja. Men jag hoppas inte på förlängning och jag orkar inte, jag tror inte spelarna orkar förlängning, mitt psyke orkar inte förlängning, så jag hoppas att Gyökeres har en riktigt bra dag imorgon och gör två snabba tidigt och sen får de övriga här bak hålla tätt och så blir den seger.
Boom, 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 det är svårt och svårt.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.